Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna till Oddjob podd nummer 2. Och idag ska vi prata om pinsamheter. Och vi som pratar, det kommer att vara Alfons Kubelenso. Det kommer att vara Robin Chan Friberg och Nagme Kamoy. Men det, nu när vi spelar in det här så är det ändå en lördag morgon, så att man får väl ha viss respekt för det. Jag var ute igår och på Lydmar och drack Aperol Spritz och lite bärs. Och sen hamnade vi hos Karins syster och hennes man. Och det blev jättesent och det var skitkul. Och, så att det, vi får vara lite kanske sådär lördag morgon. Det är väl okej.
Men jag var på national, det var Tyresta naturreservat.
Ja, det är jättevackert.
Ja, och så var vi där och fotade. Ja. Gick väldigt långt. Så jag, när vi kom hem så var jag väldigt trött.
Vad hade du för skor?
Jag hade promenadskor.
Ja, du hade,
Men vi gick säkert 10 kilometer.
Mm. För jag har varit där i Tyresta naturreservat med min kompis Charlie. Och vandrat genom hela bergen och grejer. Det var en upplevelse som var långt bort från Sandfjärdsgatan i Årsta. Alltså.
Vad hade du för skor då?
Då fick jag låna hans vandringskängor. Och jag förstod varför man behövde ha det.
Ja. Det låter som ni har varit i liksom Abiskos nationalpark och fjällvandrat. Eller klättra i Himalaya.
Ja, jag upplevde det nästan som det. Ja, det var en helt ny värld för mig.
Vi hade tajmat så att vi skulle hinna till en guidad visning klockan 1. Och så sa vi till killen i receptionen att vi är där. Han var så hjälpsam och gullig. Och han sa att men sitt här så säger jag till när han är här.
Men vadå, en guide alltså?
Om det finns tider som du kan passa så kan du gå runt med guide. Men så blev det 10:10. Så gick jag till killen och sa, var är guiden? Han bara, han gick iväg med några, var det inte ni? Och du vet, han var så gullig och han skämdes så mycket. Så i vanlig fall skäller jag ut folk. Det här var ju en jättestor miss. Men jag tyckte synd om honom.
Men vadå, så ni fick gå själva då?
Ja.
Utan guide?
Ja.
Hade ni pröjsat för att få guide?
Nej, det var alltså, då skulle du betala, det var ganska billigt, 40 kronor per pers. Men han sa att det betalar ni till honom. Han var så mån om att hjälpa oss. Och han sa, men medan ni väntar så kan ni se det här och jag kan visa er här. Men han glömde att säga
det. Jag tycker så här, han har ett den där jävla jobb. Ska det vara så jävla svårt att sköta?
Det är nästan lite pinsamt tycker jag.
Ja, det var så pinsamt så att jag började trossa honom.
Men det, apropå det, jag ska berätta vad jag gjorde igår. Jag hade klubb med Major Vibes.
Wow.
Jag var inte på Bounty Killa-konserten. Du vet inte vem Bounty Killa är, eller hur? Alfons, du känner till Bounty Killa.
Absolut. Ja.
Han var i Stockholm, i Sverige för första gången på typ 20 år eller någonting. Men den konserten var jag inte på. Så jag har suttit hela morgonen nu och tittat på alla Instagram-videos och Facebook-videos som folk har lagt upp som praktiskt taget alla jag känner inom reggae-scenen har varit på konserten.
Jag missade att han var här.
Ja, det...
Vart var någonstans?
På Kraken vid Globen.
Ja, just det.
Den här stora konsertlokalen. Sen är jag även jävligt pollenallergisk och det har precis brutit ut. Så att jag kommer kanske under inspelningens gång vara tvungen att snyta mig. Och så här. Men jag ska försöka sticka iväg när jag gör det. Så. Och sen har jag lite astma också. Så att det Det låter som jag har rökt gula Blend i typ 20 år någonting.
Och jag är lite hostig idag. Vad har du för krämpor, Alfons?
Vad roligt att du frågar. Jag har sprungit en mil på morgonen här. Och känner mig jävligt pigg egentligen. Ja, så, nej, men jag,
det är jävla as. Du kan sitta och dricka Aperol Spritz tidigt på morgonen. Så går du ut och springer en mil på morgonen.
Ja. Fan skönt. Hörrni, vi ska prata lite grann. Temat i den här podden är idag, är för dagen, pinsamheter. Mm. Tänkte vi gå in på och se vad som händer om vi pratar om det. Jag vet inte, mitt förhållande till pinsamheter är väl liksom jobbigt då, för man gör ju saker och det är pinsamt och då vill man ju liksom gömma det på något sätt, så vill man inte prata om det, så det ska vi plocka fram med våra gömmor här kanske.
Men hur ofta man upplever att saker och ting är pinsamma beror på om man är blyg eller inte, tror ni inte? Blyga människor upplever oftare att det är pinsamt.
Har du någon fackkälla på det?
Vi är inte blyga.
Det beror nog på i vilken situation.
Alltså, jag känner mig jätteblyg ibland. Upplever du ofta ibland, att det blir pinsamt, eller?
Jag vet inte.
Jag är så där lite fåfäng. Alltså, jag kan ju tycka att det är pinsamt att när någon kommer på mig att jag är fåfäng. Det kan jag tycka är lite jobbigt. Liksom.
Okay.
Jag vill liksom att det ska inte märkas helst. Liksom. Åker jag hiss och det är en spegel där, då står jag fixa med håret. Liksom. Men det får absolut inte märkas när jag kliver ur hissen. Då ska jag liksom bara... Då låtsas det som ingenting. Liksom.
Uh-huh.
Det är ju, så att det, och, men däremot om... Någon då skulle liksom kliva in och öppna dörren och så står jag och fixar hår. Då skulle jag tycka att det var lite pinsamt. Det är ingen hög grad av pinsamhet, men det är lite sån här, det är lite...
Men vad är det som är jätteintressant? Jag kan förstå grejen liksom. Jag kan förstå vad det är som du upplever som lite pinsamt i det. Mm. Men vad är det i den här som du benämner som och många andra som fåfänghet som är pinsamt?
Jag vet, det är inte så fint att bry sig om det. Förstår jag tänker.
Men varför
ska det vara så viktigt liksom att håret ligger rätt eller...
Ja, men varför inte man gör det för andra människors skull? För att man ska vara snygg att titta på. Ja. Och för att man själv ska känna att jag är snygg, jag duger eller...
Ja. Eller tycker du själv att du går för långt eller vadå?
Nej, jag vet inte. Jag tycker det är pinsamt att jag gör det mer liksom. Att jag gör det. Jag skulle vilja vara lite coolare och bara skita i det och säga så här, men det gör ingenting. Jag bryr mig inte. Jag har en självkänsla som är så pass stark så jag bryr mig inte om att vad folk tycker riktigt om mig. Jag är tillräckligt ordnad.
Men du ser bra ut. Tack. Och det är för att du tar hand om dig själv. Det borde du vara stolt över.
Men jag är fåfäng. Alltså jag gör det för att...
Men fåfänghet, är det en någonting som är ansett som en pinsam egenskap som människor har? Du upplever det som
fåfäng. Ja, jag tycker det.
Du tycker att det är pinsamt. För att Kanye West tycker att det är pinsamt.
Nej.
Jag tror inte det heller. Nej, han är nog fåfäng och stolt.
Och det är ju intressant spaning liksom.
Men handlar det om kvinnligt och manligt eller? Tycker du?
Nej.
Det ska för jag menar inte. Som kvinna. Jag är stolt och att jag ser bra ut. Ja. Och jag jobbar för det. Ja.
Men jag tror att du har en poäng alltså.
Ja.
I att det kan ha något med kvinnligt och manligt att göra.
Samhällsnorm
liksom. Och kvinnligt och manligt. Jag tror att det finns någon underliggande där tror jag.
Ja, att det är okej som kvinna och bryr sig väldigt mycket om sig. Alltså, för kvinnor finns det också en gräns.
Ah.
För liksom, om du är vacker på bekostnad att du gör en massa botox och filler. Jag gör det. Ah. Jag skäms ändå. Men det finns en gräns. Ah. Även som kvinna så kan man börja bli ifrågasatt. Och kanske titta ner på om du går för långt.
Ah.
Men det kanske är snävare gränser för män. Jag vet inte.
Ja, alltså jag tror att det förut var det nog liksom snävare gränser för män. Ja. Jag tror inte det är det längre, känner jag liksom. Men jag är ändå liksom 53 år och har passerat några liksom olika trender och så. Men det känns som att det är mer och mer okej igen för män liksom att fokusera på hur de ser ut.
Ja, men alltså om man tittar på mängden liksom skönhetsprodukter på typ Åhléns eller H&M eller någonting. Nu gör vi inte reklam för dem så här. Det finns de kan gärna betala oss. Då kan vi göra reklam. Nej, men... men så här klipper vi bort det.
Ja,
men alltså det finns ju massa sådana manliga produkter som du... Då är det ju oftast i och för sig också i så här svarta, coola, manliga... Men det är ändå så här foundation för män och... Såna saker liksom.
Nej, men jag tycker att jag tror nästan att de flesta tycker som jag, tror jag. Nu killgissar jag. Men jag tror att det börjar bli väldigt manligt och ta hand om sig själv som man. Och till och med, jag tycker att vissa män som går så långt att de vågar ha vissa feminina drag, att använda så här fin material och sånt, det tycker jag är manligt.
Mm. Men du har någon poäng, för jag tror att den här den tidigare machomannen som var kanske den här lite slusken som drack bärs och körde lastbil och käkade dagens rätt. Han kanske inte, i alla fall i Sverige tror jag, han kanske är på väg bort. Medan den nya machomannen är en man som bryr sig om hur man ser ut. Man är så trygg i sin manlighet att man till och med kan ha, om man nu ska säga, heteronormativa kvinnliga drag också. För att det är liksom det machoaktiga. Man kan noppa ögonbrynen och vara en jävligt ball.
I alla fall liksom så jag ser det. Jag tycker att det är manligt när man tar hand om sig själv.
Fan, du är manlig alltså.
Jag
kan du är en riktig man.
Så nu räknas inte det här som du sa. Du får hitta på
den
någonting
är borta. Men då ska jag ta fram något annat pinsamt. Men jag kanske, jag vet inte. Du då, Robin? Vad har du som, vad tycker du kan vara pinsamt?
Ja, vilka situationer upplever du som pinsamt?
Jag hade jävligt svårt att komma på, eller först jag började resonera kring så här, vad tycker jag är pinsamt? Och så är jag lite såhär, fan, som vanligt när vi snackar om saker så tror jag att jag inte tycker någonting så här, jag är inte rädd för något, jag tycker inget är pinsamt. men jag tycker att det är jävligt pinsamt. Jag har ju varit på ganska mycket olika arbetsplatser och så här. När jag sysslar med ett jobb och där min arbetsposition är att jag ska kunna någonting, där jag verkligen ska kunna något, och så gör jag en tabbe, det tycker jag är jättepinsamt. Alltså jag tycker att det är pinsamt att det är återigen, jag har snackat om det här förut också med min arbetsmoral så här. Jag tycker någonstans att så här, när du är på en plats och ska göra någonting, då ska du fan göra det rätt. Det är lite grann så. Och så när du inte gör det och du har gjort fel och det kommer fram, då tycker jag att det är rätt pinsamt. Jag tror att jag har gjort några sådana grejer. Däremot så har jag inte svårt för att stå för att jag har gjort fel. Den ryggraden har jag. Men jag tycker ändå att det är pinsamt. Jag vill sjunka ner under marken. Bara för att göra ett specifikt exempel. Jag jobbade, jag vill inte säga vilket företag det är, men jag jobbade inom handel i alla fall. Inom detaljhandel. Och det rörde sig om ett återköp som en kund hade gjort. Och det rörde sig typ 4 500 kronor. Någonting. Jag gjorde fel på det här återköpet. Så att, för först gjorde att de betalade kontant, men de betalade med kort. Då var man tvungen att göra ett felslag och liksom korrigera köpet. På något jävla sätt så lyckades jag fucka upp det här så att jag gjorde ett återköp och sen så satte jag in 4 500 kronor på den här personens konto och så fick de med sig varorna. Så de fick varor för 4 500 kronor plus en insättning på deras jävla konto på 4 500 kronor.
Fan, vilken
bra och sen när vi skulle räkna kassorna på kvällen så bara hittade jag en diff i min kassa som är på, och jag började kallsvettas. Jag bara, vad i helvete har pengarna tagit vägen? Och så resonerar jag med min kollega och vi kommer fram till att det måste vara vid något tillfälle. Och jag börjar ta kontakt med en högre chef. Just under den perioden så var jag högst ansvarig på den butiken. Och då var det också så här, fan, jag har en uppgift och det är att hålla allting fixat. Det här är sånt som nybörjare gör. Och det tyckte jag var pinsamt. Men jag skrev ett långt utförligt mejl. Jag hade härlett vad som hade hänt. Jag var helt transparent med vad som hade skett. Och responsen jag fick av den här högre chefen var ju såhär. Det är bra att du, det är inte första gången det här händer. Och det är bra att du är ärlig. Och då blev det lite så här. Jag tyckte fortfarande var pinsamt. Och jag lyckades alltså till detta. Jag fick, pengarna kom faktiskt tillbaks. Jag fick kontakt med kunden och kunden var en ärlig kund. Som förstod att jag hade gjort fel. Men jävlar vad pinsamt jag tyckte det var. Alltså.
Men jag tycker det är otroligt bra att du, dels naturligtvis att du berättar precis som det var. Men också att du fick tillbaks pengarna. Det blir som en, du har gått hela vägen. Det skett sig, du har gjort bort mig. Och så allt liksom, regn on you. Och sen så kommer du ändå tillbaks och så fixar du det. Så att, men nu är det ogjort, nu har du fixat tillbaks pengarna.
Men jag känner också att alltså, det var ju pinsamt på det sättet. Men det är också så här skam och lite ångest, alltså så här skamligt. Det är nästan skam och pinsamhet känns som att de, de kopplas ganska mycket på något sätt.
Ja, det, ja absolut.
Ja, pinsamma situationer, det är liksom när man känner att man själv eller någon annan gör bort sig. Mm. Och då skäms man. Men jag tror att hur mycket man skäms eller hur ofta man skäms, det beror på. Liksom, det måste vara skillnad från kulturer. I vissa kulturer till exempel, om en tjej skrattar väldigt högt, då är det pinsamt. I andra kulturer, om man är på restaurang och de pratar väldigt högt, då är det pinsamt. Så vad som är pinsamt kan man, mycket av det kan man komma överens om inom en kultur. Men sen kan man på individuell nivå lägga på det mer eller mindre.
Så du tänker någonstans att pinsamhet är kopplat till vilken kontext det väl sker i?
Ja, och typ, vilken kultur man kommer. Till exempel om man säger att i Japan har världens blygaste människor. Alltså det är där är man blygast i världen. Eller Sverige kommer på andra eller tredje plats.
Mm.
Så i sådana länder så upplever man pinsamma situationer oftare.
Ja, just,
för att man
just
har en tendens att vara blyg.
Ja.
Och på något sätt, ju mer de här reglerna är, desto mer begränsad blir man. Som människa.
Fan, nu ser jag kopplingen du försökte göra förut här med blygheten och...
För jag har en känsla av att alltså, jag är en ganska oblyg människa själv.
Ja.
Och jag upplever att ni två är också det.
Mm.
Om jag inte... Eller?
Alltså,
ni är inte blyga.
Nej, jag är väl kanske inte... Alltså, jag är jättesvårt att avgöra själv om jag är det faktiskt.
Nej, men du är inte ett dugg blyg skulle jag säga.
Är du inte?
Nej, men jag är förbannat duktig skådespelare.
Ja, men
ändå. Ja, det är det.
Nej, men jag skojar. Nej, men,
det, ja, det är väldigt
jag är duktig. Blyg. Alltså, jag känner blyghet ganska ofta. I vissa situationer.
Gör du det?
Ja.
Jag upplever det som så här, väldigt orädd och modig och oblyg. Har jag väldigt lätt att säga ifrån.
Jo, men det har jag. Men, alltså, men i vissa, där är samma igen. I vissa situationer så kan jag bli jätteblyg.
Ja, men det blir vi säkert alla.
Men det tror jag. Men du är inte i grunden blyg.
Nej, men i allmänhet, självklart, jag är mer en extrovert person som tar plats i det. Det är absolut. Jag tänker inte försöka...
Nej, men även på din stand-up liksom, så är du väldigt... Du tar ju en jävla plats på scen.
Ja, kanske.
Ja, det är så här. Det står ju, man kan ju se en del som är liksom... De backar lite grann och står långt bak mot väggen. Och är lite tveksam. Så här, du är fan längst fram, längst bak åt sidan. Du är ju överallt liksom.
Social. Alltså, vi är alla tre sociala. Sociala människor är inte blyga.
Nej,
kanske inte är. Nej, det är. Det är kanske sant faktiskt.
Ja. Jag tror att det måste vara väldigt svårt att vara blyg. För som, när man är blyg så är det säkert det är en massa saker som är helt vardagliga, som är normala, som man inte vill göra.
Mm.
För att man är så rädd att göra bort sig.
Mm.
Men du har ju nämnt tidigare när vi har snackat i den podden om lite blyghet och så.
Ja.
Och du har ju gjort en resa ganska mycket.
Ja,
från att vara blyg till att inte vara. Så att...
Ja. Från att vara väldigt introvert till att vara väldigt extrovert. Ja. Liksom.
Mm.
Nej, så jag, men det hände ju någonting, liksom, det är någon sån här pubertal utveckling. Liksom, att det vände bara där, jag tror... Det var ingen sådär defining moment eller någonting. Utan plötsligt så var jag inte blyg liksom.
Ja.
Och det bara integreras i min personlighet. Ja. Men det kom ganska fort, kommer jag ihåg. Och det var väldigt, väldigt roligt att liksom känna att den här spärren bara var borta.
Liksom.
Mm. Ja, det måste vara en helt ny värld liksom.
Ja.
Mm.
Ja, det var en helt ny värld. Men alltså jag tänker på det här med pinsamhet. Det är någonting som jag tyckte var väldigt pinsamt. Eller fortfarande skulle jag tycka var väldigt pinsamt, tror jag. Det var det att gå... När man, om man träffar en ny människa, en ny kvinna, en ny partner...
Ja.
Och så ska man liksom, som man inte är säker på. Du har liksom du vet inte om du liksom ska bli någonting.
Ja.
Och så ska du ta det här, du måste liksom ta första steget och testa det här liksom.
Ja.
Alltså inte det här att göra social kontakt, för that's nothing. Liksom.
Ja.
Det, men nu ska du testa liksom, ska det här flyga? Kommer du flyga på en annan nivå?
Ja.
Det kan vara jävligt pinsamt att få ett nej. Det är sådär, hela min liksom, period när jag inte har haft relationer liksom. Då har jag alltid tyckt att det har fan varit livrädd för att få ett nej. Vilket är jävligt konstigt liksom. Men det, att få ett nej är pinsamt. Då har jag liksom blottat någonting, visat någonting. Och så får jag
men ett nej. Men vadå är det så? Hur skulle en sån formulering kunna se ut då? Alltså typ är det så här, ska vi testa det här? Ska vi testa och se om vi ska gå längre? Eller är det typ såna... formuleringen liksom...
Nej, ja, men någonstans på väg, jag vet inte, det är ju så jävla länge sedan liksom, som jag har varit ute på den här marknaden. Men just det, jag minns liksom när du skulle, ja men det är en sak om du på krogen är full liksom, det gills nästan lite. Men om du är ute och träffar någon, dejtar någonting och ska liksom, nej men vi ska ta det längre liksom. Då, jag har alltid haft en skräck för liksom att nej, men jag tycker det räcker. Vi stannar här liksom. Vi ska inte ta, den här relationen ska inte gå längre än så här. Det har jag alltid upplevt som jävligt pinsamt liksom, när man får den här, nej Alfons, det är sen liksom, du är en schysst kille, men
vi ska nog inte. Men det är ju väldigt mänskligt, Alfons. Det finns ingen människa som, det är jobbigt.
Precis. Jag tycker jag upplever att folk är så jävla framåt så annars, jämfört med hur jag är liksom.
Ja, jag vet inte fan, för jag tror att det där, det grundar sig också i att man...
Man är rädd att bli älskad.
Ja, men precis. Alltså, ja. Precis. Man sträcker ut en hand och så säger någon att ja, men den här handen duger inte för mig. Jag vill ha, behåll din hand. Jag ska hålla en annan hand. Ja. Och det är klart, alltså, då blir man ju bekräftad negativt.
Ja.
Man blir bekräftad att man inte duger till, man är inte tillräckligt bra, helt enkelt.
Ja.
Men det är ju säkert det är ju jättepinsamt. Det är ju inte alls en rolig känsla.
Jag håller, alltså, när jag satt och tänkte på vad jag tycker är pinsamt. Folk som kommer från Iran, de är ofta, det är vanligt att man är oblyg. De flesta iranier är inte blyga. Och det är så ovanligt att vara blyg. Mm. Att om man är blyg så är det en bra egenskap.
Jaha.
Man kan säga att hon säga att hon är söt och blyg. Eller han är, han är så guldig, han är så blyg. För att det är så ovanligt.
Oh.
Det är eftertraktat. Alla vill gärna prata, alla vill synas. Mm. Alla vill säga att de är liksom bäst.
Oh.
Så liksom en som är ödmjuk och blyg, det är så ovanligt.
Oh. Men vad beror, är det som att du döljer någonting som, du kan ha en skatt som du nästan döljer?
Alltså, Och så är det här med att vara oblyg, komma från Iran och vara oblyg, det är inte alltid det du representerar, det kanske inte alltid sant. Precis som att en svensk underdriver så kan iranier överdriva. Så liksom en som är lagom, det är så ovanligt att det är uppskattat.
Jag förstår. Fan vad spännande.
Ja, så när jag kom till Sverige, för att jag var så mån om att få svenska kompisar, och jag var verkligen så här intresserad av att lära mig det svenska kulturen, så tittade jag väldigt mycket på vad som räknas som pinsam. När gör man bort sig? Vad som är social och acceptabel? Och jag försökte lära mig alla, vilka ämnen undviker man i samtal och sånt. Och jag försökte ändra mig, vilket var ett misstag. För det ska man inte göra. Man kan lära sig, man behöver inte ändra sig. Men när jag reste till England, då såg jag att mycket som jag gjorde, till exempel, vi var på restaurang med engelska vänner och sa jag hela tiden till Nicky Kjana som pratade högt, mina barn. Ja, men var tysta, jag pratade så högt. Då reagerade de alltid. Mm. Alltså, det var så många situationer som jag tyckte det var pinsamt, som de inte tyckte det.
Mm.
Som de sa, men låt dem prata högt, varför ska de vara tysta? Så att det blev intressant för mig. Som fenomen. Att hur funkar människor? Varför är inte samma situationer lika pinsamma överallt?
Nej, i olika kulturer.
I olika kulturer.
Men jag blir så här nyfiken. Är det någonting? Jag hittade någon observation liksom, när du kunde säga så här, men det här är typiskt liksom.
Svensk.
Ja.
Till exempel engelska vänner, så kunde man ganska snabbt, redan kanske efter andra gången, ställa privata frågor till dem, till dem, och de berättade, alltså efter 2-3 gånger så visste man det viktigaste som har hänt i deras liv, som är smärtsam. Så de var ganska öppna med det. Och överhuvudtaget när man sprang på främmande människor på affärer eller i hyss, alla tillfällen det var, du kunde prata ganska mycket. Till exempel i hyss frågade man någon, vilken våning ska du till? Och då sa de 3:an, och då började man prata. Man bara pratade. Så liksom det var väldigt lätt att bli vän med människor. Men det där tog jag med mig när jag kom tillbaka till Sverige. Jag bestämde mig för att alla situationer som jag lärde mig här, att de är pinsamma, jag ska bryta dem. Alla de där normerna, för att se vad som händer. Det är ingenting farligt hände. Alltså, även svenskar tyckte om mig bättre. När jag är som jag var förut. Liksom. Så det liksom kan vara befriande för människor också. Och när de ser någon som bryter de där normerna.
Men när tycker du att något är pinsamt då? Du har väl inte ens varit inne på vad du tycker är pinsamt.
Ja, det var det som jag försökte komma in på. Att för mig, även i Iran, var jag oblyg bland de oblygaste. Så att i Iran upplevdes jag som jobbig. det var inte ens eftertraktat. Liksom. Jag överdrev en sida som inte var uppskattad.
Ja.
Så för mig, pinsamhet, det finns säkert, om jag skulle berätta för er ett minne som är pinsam, ni skulle tycka, fan, det där är inte pinsamt, det där är livsfarligt. Liksom, jag måste ha gjort någonting som har utsatt någon, eller mig själv, för livsfara. Eller att jag har fattat ett beslut där vi har förlorat hundratusentals kronor. Och inte ens då tycker jag att det är pinsamt. Jag tycker att jag borde ha gjort det bättre. Liksom, det är jag saknar skam i kroppen.
precis.
Det är helt underbart. Det låter ju... Vi är lite stubbar. Trombi och jag sitter såhär. Jaha.
Men
det värsta hade varit att säga så att det finns tre gånger som det har varit riktigt pinsamt. Vi bara, nej, men du kan inte berätta om det. Ja. Ja, vad intressant, vad roligt. Men
de som är nära mig, de tycker att jag är väldigt ofta pinsam.
Ja.
Fast jag upplever det inte själv.
Ja. Men jag kom på nu en grej som är jävligt pinsamt och som inte är ens egna fel. Och som jag tror praktiskt taget alla nästan har varit med om. Det är så här, typ offentliga toaletter. Vi säger bibliotek eller skola eller varuhus eller vad som helst. När det blir stopp i toaletten och vattennivån höjs. Ja. Alltså det tror jag alla har varit med på. Man ska spola, det blir något jävla av någon anledning.
Mm.
Och man kan inte gå därifrån utan att försöka ta hand om det.
Ja.
Och man vet att det är en nästkommande person. Vad ska man göra? Alltså det blir stopp där inne. Det var stopp när jag kom in. Det är därför jag har varit där inne så länge. Vad ska man säga? Det är pinsamt.
Nej, jag skulle sånt, ta ansvar för det. Jag skulle sticka.
Ja. Men sånt tycker jag. Sånt
man försöker ju lösa det.
Man vill inte att folk ska tro att det är en... Alltså, men det kan ju vara så att man har slängt ner såhär hand...
Det är någon annan som har gjort det.
Dels är det ju oftast det. Att det är ju något som har skett innan. Men sen när man slänger ner kanske sånt som man ska tvätta händerna med. Som inte ska slängas i. Det är ju klassiskt. Släng inte handtork, det blir stopp. Arga lappar på toaletter typ. Men sånt kan jag tycka är rätt pinsamt.
Det är sånt där som man försöker. Faktiskt när vi är inne på den här avdelningen så ibland om det kanske inte är så att det luktar tårta.
Nej, men precis.
Det är också sådär såhär, jobbigt. Och så är det kul utanför liksom. Såhär,
Nej, men precis. Men sånt är ju, verkligen.
Sen tycker jag så här, det fattar inte jag.
Nej.
När människor, nu är vi inne här på toaletten liksom. Vi kan väl, innan vi lämnar den.
Den var lite oundviklig alltså.
Ja, den kom där några minuter in på den här podden.
Ja.
Men man gör ju rent efter sig.
Ja, absolut.
Det gör man liksom. Ja. Det ska ju vara snyggt. Och ibland när man kommer in så är det inte det.
Nej.
Alltså jag kan vända. Det är väldigt känsligt för mig att gå på offentliga. Jag bara vänder.
Ja. Men vet du vad du... jag vänder. Ja, men vet du vad jag är rädd? Okej, då tycker jag är pinsam. Och någon annan går efter
mig. Jag tror att det var jag. Nej, men jag gör så här. Jag rengör och så går jag ut.
Nej, jag gör inte det.
Det är helt
skönt. Jag kan vara så här. Om jag går in på en toalett och ska kissa...
Ja.
Och så ser jag att det är massa stänk runt omkring på golvet. Som kvinna så får man ju tyvärr inte se det här lika ofta. Det är ju bara män som det är unisex toaletter kanske. Men då kan det vara så här, jag blir ju städare då liksom. Alltså jag står ju och städar och så här, för dels så måste jag själv kissa. Jag är inte som det i alla fall som hoppar över utan det. Men jag ställer mig och städar. För jag vill inte att nästa person ska tro att det är jag som har så här skvätt ner på. Och jag vet att jag tänker alltid så här. Det kan också bara vara vatten. det kan vara vatten när någon har tvättat händerna och skvätter och så här.
Men du lurar inte. Dig själv liksom.
Ja, precis. Så här. Men, och sen blir jag blir ju sur. För jag tycker också att det är så här ouppfostrat att lämna en toalett på det sättet. Man speciellt när det är offentliga toalett som man ska dela på. Liksom. Fan, ta ditt jävla ansvar. Men sånt kan jag, bara för att jag ska slippa tycka att det är pinsamt.
Mm.
Och så, kan jag ofta så här titta en sista gång, så här, är det någonting kvar? Så inte nästkommande person tror att det är jag som skvätt ner här inne som en jävla ovårdad tölp.
Ovårdad tölp.
Men har ni minne? Så här, berättelser? du hade någon minne.
Ja. Och vilken tänker du på?
Det var, du berättade något. Du var i Malaysia.
Ja, okej. Okay. Ja, jo, det här
är jättebra.
Okej. Okay. Ska vi försöka göra lång historia kort?
Nej, men det är intressant.
Jag ska försöka vara ganska saklig bara. 2009. Jag är i Malaysia. Jag och min farsa åker dit. Hälsar på våra släktingar. Min kusin har betalt. Det finns här i Malaysia. Det är såna jävla shopping malls. Alltså det är så här, också en grej som är så jävla. Det här är bara en liten parentes. Men en grej som är så jävla annorlunda från Sverige. De här shopping mallsen. Alltså de har ju vakter med automatgevär som står och skyddar liksom. Uh-huh. Och jag får se en jävla vakt, en jävla militär med automatgevär. Alltså, jag blir ju, tycker att det är obekvämt bara av det. Uh-huh. Liksom. Men skitsamma, det har inte med det här att göra. Men det är jättefin shoppingmall och vår kusin har köpt sån här massage för oss. Liksom, sån här lyxig jävla massage. Och jag kom in dit. Man fick någon jävla linnespyjamas typ så här, någon så här särk och byxor så här. Man fick komma in i någon rum där. Och de var thailändare som jobbade där. Det är alltid så jävla suspekt när man ska säga ordet massage och Thailand tillsammans. Det är alltid så här, det finns så andra saker. Men det är inte de associationerna som folk gör som det här syftet gör.
Det var bara massage.
Det var bara massage och de var thailändare som skulle massera. Men sen får man dricka en jävla avslappnande te och man får lägga sig ner. Och jag känner redan när massagen ska börja. Jag vet om att det ska vara typ en timme och det kommer vara liksom helkroppsmassage. Och jag känner redan, lägger mig det, att jag är rätt kissnödig så här. Jag tänker, men fan, jag kan hålla mig liksom. Det är så jävla kissnödig jag inte. Jag tror att det här var teet, det var en jävla vätskedrivande te. Det var något så här lugnande, avslappnande såklart. Så att då blir det ju svårare att liksom hålla emot den fysiska spärren som gör att man är kissnödig. Liksom. Men så börjar hon typ massera mig. Och hon håller på vid benen och typ vid låret. Nu blir det lite svårt att förklara rent verbalt vart de är. Men någonstans vid mellangärdet typ. Och sen använder hon typ så här sina. Hon knådar och knådar och det är jävligt skön massage. Väldigt avslappnande. Nästan lite för avslappnande. Jag är fortfarande väldigt, väldigt kissnödig. Och sen så håller hon upp sina händer så här. Jag håller händerna ganska rakt nu så här. Så trycker hon på något jävla sätt.
På någon nerv.
Ja, nära låren. Högt upp på låren. Och när hon trycker där då. Det bara puff. Från ingenstans liksom. Jag känner bara att det blir jävligt varmt. Och jag bara sätter mig upp. Och man känner de här jävla linne pyjamasbrallorna bara blöd. Jag bara fuck. Och jag bara excuse me. Så här. Hon bara
everything okay?
Ja men alltså jag kunde inte. Det som gör att man kan hålla tillbaks kissen. Ja. När hon tryckte på det här sättet.
Då försvann.
Jag kunde inte hålla emot. Alltså, jag hade ingen motståndskraft alls. Så jag sätter mig upp på något sätt. Bara, jag måste gå på toaletten. Och hon sitter ju så här jättetimid och verkligen så här. Och men så går jag ut till receptionen och så bara, har ni toalett där? De bara, nej, vi har ingen toalett. Jag bara, va? Vad är det här? Har ni ingen jävla toalett? Så jag måste ut i den här jävla shoppingmallen. Barfota i någon jävla pyjamas. Linnepyjamas. Lite nerkissad. Springer barfota till någon jävla toalett där borta. Där jag då åtminstone kan fortsätta kissa.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Men alltså, det var ju typ en kvart in i massagen. Så att jag får ju gå tillbaka. Och hon sitter där kvar. Och men det är ju betalt och allting. Så
att... Går du tillbaka och fortsätter att få massage?
Ja.
Fan vad coolt ändå.
Men det, fan, men, det var ju gratis. Bara,
hade du dusch, kunde du duscha sådär?
Det här, jag inser nu hur det här låter. Jag har nog, jag vet inte, jag torkade ju väldigt mycket rent och gjorde rent. Liksom. Ja. Men nu kommer jag för sig på att byxorna kanske inte var...
Det är det jag säger.
Jag har fan inte tänkt på det här.
Men du är ju inte blyg. Det är det jag säger. Det...
Okej.
Okay, ja. Någon annan hade tagit livet av sig liksom.
Men alltså, någonstans så heter det... Jag vet inte fan... Ja, det var... Ja, ja. Nej, men okej, jag får väl erkänna. Jag har fått thailändsk massage i Malaysia i en shopping mall med... vakter med automatvapen, lite lätt nerkissad. Ja, Robin jag. Friberg heter jag.
Tack.
Ja, jag känner nu, jag blir helt varm när jag snackar om det. Jag börjar nästan svettas alltså.
Ja.
Oj.
Du då, Alfons? Har du någon minne?
Nej, alltså... Jag har ju försökt att komma på någonting. Sådär specifikt. Men det är jättekonstigt. Jag hittar liksom inga specifika sådana här stunder där jag bara... Nej, men det här var... Här har liksom hänt något tok. Och förmodligen har jag bara blockat bort det. Jag tror det. Jag hittar inte i huvudet.
Så barndomen, skoltiden.
Ja. Jag, alltså, på skoltiden tyckte jag man skämdes för allt. Liksom, och tyckte allt var pinsamt. Det var jobbigt att komma till skolan i gröna manchesterbyxor med bellbottoms. Där man skulle ha stuprör liksom, helt plötsligt. Utan att man visste att man hade varit sjuk 2 veckor. Så hade modet ändrats. Liksom. Fan, det som har hänt. Det var skittråkigt. Jag vet, jag har haft en pinsam... En grej som jag skäms väldigt mycket. Så här, eller, jo, men det var skämmigt verkligen när det hände också. Vi skulle ha en fest. Vi ordnade fester i Gävle. Jag och några kompisar. Och man anmälde sig. Så fixade vi mat och du vet sådär. Så hängde man och lite tävlingar. Så det var jävligt kul liksom. Och vid ett tillfälle så hade jag hade en dubbeldejt på den här festen liksom. Det var inte meningen. Eller det var... Alltså jag vet inte.
Det låter som jävligt svårt att inte ska vara meningen liksom.
Ja, fan. Vi ska förklara det. Jag hade liksom... Jag träffade en tjej lite grann av och till. Mm. Lite sådär som det kan vara ibland liksom. Så bjöd jag henne på den här festen. Och sen så, på något jävla sätt så bjuder jag en till tjej.
Till samma fest?
Till samma fest. Och jag tror att, alltså jag tror det var så, det var jävligt struligt då. Men jag tror jag gjorde det kvällen innan för jag var ute och träffade någon som jag liksom. Uh-huh. Så jag tänkte, den här kanske jag också ska.
Men hur fan tänkte du då?
Nej, det är det jag funderar på sig efteråt. Uh-huh. Inte alls förmodligen, utan förmodligen, jag skulle kunna säga så här, på grund av vin. Uh-huh. Så blev det så. Uh-huh. Och sen... tänkte jag så här, det här var det mest korkade, att vi går på den här festen och säger så här, men det är lugnt, det är kanske 60 pers på festen. Det är inte så många ändå, men de känner ju inte varandra, så det kommer inte vara något problem. Nej, det kommer jag kunna klara, och vi får väl se vad som händer på kvällen liksom. Jävligt opportunistiskt och korkat liksom. Och så sätter vi oss ner, och då sitter jag vid ett bord där en av de här tjejerna sitter. Mellan mig och den här tjejen så sitter en annan tjej. Mm. Och hon är bästa kompis med den andra tjejen. Och jag var så här, jävlar, liksom, hur fan kunde det bli så här? Jag tänkte så här, och jag är fortfarande lite så här kaxig och tänkte så här. Ja, det men jag fixar det här, för jag är en sån smooth talker. Ja. Jag kan bara liksom, jag kommer att manövrera. Ja, hur svårt kan det vara? Jävla, ja. Så jag sitter där och så börjar... den här tjejen och prata. Hon är så här jävligt trevlig liksom. Så Camilla heter hon, kommer jag ihåg. Jag minns precis vilka det var till och med, ja, liksom. Och hon sitter där. Ja, just det, Alfons. Ja, ja, i alla fall, varför är du här? Säger hon då till den här tjejen. Ja. Och jag, ja, hon berättar ju liksom så här. Ja, jag är här med Alfons och det är liksom jättetrevligt. Och ja, vi har lite grej på gång och så här. Eller hur? Det är lite roligt så här. Och jag satt ju så här. Ja, alltså, vad heter det? Ja, så det bara det brakade ihop liksom, ja, på kvällen där. Och det, jag tyckte det var oerhört pinsamt bara. För det var inte, ja, min mening.
Ja, men
eller
där,
ja, det kan inte krypa ur det. Det var jävligt klumpigt gjort.
Men vad var det som var pinsamt med då? Jag förstår att det är pinsamt, det förstår jag. Ja. Men vad var det du tyckte var pinsamt?
Jag tyckte det var pinsamt att jag hade betett mig så jävla illa.
Ja.
Helt enkelt. Ja. För det var ju verkligen jävligt osnyggt.
Ja, det är,
det var liksom två, ja, det var faktiskt två fina människor. Liksom, ja. Två relationer, ja, som var väldigt, nej men bra.
Ja.
Vad bra att du tyckte så, Alfons.
Ja.
För annars skulle vi bli oroliga.
Ja, men vadå, Nagla?
Vadå?
Sluta, det här är en efterkonstruktion. Det är två fina, men han vill ju bara måla upp sig själv som en jävla helgon. Det är en jävla Casanova, vad fan. Det här, jag ser igenom sådana här bluffer direkt, alltså. Nej, men fortsätt då. Ja, berätta om din ångel.
Ja. Han tycker att det är
nu.
Ja. Då tyckte, ja, han att det där var så coolt.
Jag vet ju hur jag hanterade det där. Det var ju också jävligt omoget. För jag tänkte så här, oj, det här kommer inte att bli bra. Så jag sätter mig i baren och beställer in en flaska rödvin.
Till dig själv.
Och så att den kvällen var ju lite jobbig. För det var, jag fick ju förklara mig liksom ganska, ja, mycket.
Ja. Hoppas att båda två gjorde slut med dig. Gjorde de? Jo,
ska jag berätta? Snälla. Det här är ju också pinsamt.
Jag tror att det är som gissa. Jag tror så här. Jag tror
gissa, att gick, vi gissar. Gissa.
Ja. Jag tror att det gick vägen med båda två. Jag tror, jo, men jag tror att han är en sån smooth talker. Så att han lyckades nog snacka sig runt så att så här.
Jag vill tro att båda två dumpade dig. Jag vill gärna tro.
Har vi två helt olika bilder?
Ja, fan vad intressant. Jag, det här händer på kvällen. För jag är helt säker på att Nu kommer liksom, jag får väl en hörfil och så skriker någon och så kommer nästa och så skriker de lite grann och så får jag liksom bara försöka, ja, det är jätteledsen. Jag bär det här och försöka lugna så det blir bra stämning på festen i alla fall. Liksom. Men det händer inte. Utan det som händer är att först kommer den ena tjejen fram och säger så här, du, vad fan håller du på med? Så här, och då är liksom, jag är lite förberedd ändå. Så här, jag är jätteledsen, jag var korkat av mig och det var inte alls min mening och jag förstår liksom om du liksom inte tycker det är så kul och så vidare. Bla bla. Nej, det tycker jag inte. Utan nu får du be den andra tjejen att gå så här. Ja, fast det kan jag inte göra heller. Det är inte liksom schysst så här. Nej, så går hon därifrån. Så tänkte jag, det var ganska bra då. Tänkte, det var ganska lugnt liksom.
Ja.
Kommer den andra tjejen fram så här. Ja, Alfons, det här var ju inte så trevligt så här. Nej, det var väldigt otrevligt. Jag skäms jättemycket och det här borde jag verkligen inte ha gjort. Och jag ber så mycket om ursäkt och jag är ett svin.
Alltså, jag liksom skam på
honom. Nej, men det var verkligen, för jag tyckte att jag betett mig jävligt illa liksom, och dumt liksom. Och så sa hon så här, hur ska du ha det då? Säger hon. Ja, tänkte jag. Ja, fan, vad lugnt det här blev då. Ja, nej, men jag tror att jag, som jag har betett mig nu, så tror jag att jag skulle behöva liksom bara ta det lite lugnt och inte behöva liksom, men av respekt för alla så.
Inte behöva bestämma mig nu.
Nej, så tycker jag att vi kanske inte ska hålla på med det. Vi kanske inte ska fortsätta. Ja, hej då. Och så, men de var ju kvar. Så under kvällens gång så till slut blir det så här, nu får du bestämma dig. Vem av oss ska du gå hem?
Jaha,
säger, det avslutar er. Nu får du bestämma dig.
Ja.
Det är helt sjukt. Det är väl märkligt.
Men bestämde du dig till sist?
Men
du gick inte hem med båda två?
Nej.
Alltså.
Det skulle kunna gått från ett jävla klausenario till en jävla drömscenario.
Ja, hade jag haft det valet så hade jag sagt så här, fuck yeah. Men det hade jag inte.
Det är bara Axl Rose som skulle kunna lyckas.
Ja, precis. Precis. Jag är bondpojke från Gävle. Jag är inte en rockstjärna liksom. Så att det var, men det är helt otroligt konstigt. För jag hade ju räknat med att det skulle bli jävla liv.
Ja.
Men det blev inte det. Utan det var mer så här, nu får du fan bestämma det liksom.
Ja.
Ja, jag vet faktiskt hur den där kvällen slutade.
Ja.
Det vet jag liksom.
Men blev du ovän med den som du valde bort?
Nej. Alltså, jag valde...
Va? Men kom igen nu, vad gjorde du? du till sist?
Alltså det här har jag inte tänkt berätta. Men jag gick ju inte hem med någon av dem. Jag gick hem med en annan.
Gud,
det är ju bästa lösningen tycker jag.
Ja, kanske var. Ja.
Shit, alltså. Men det var alltså det hade ju, ja.
Men du blev ovän med båda då?
Nej. Nej, jag, alltså jag är fortfarande kompis med
båda, alla tre.
Ja. Alltså kompis, vi är fortfarande vän. Så att det blev faktiskt vi nej men de relationerna höll som kompisar ändå.
Ja,
sen fortsatt.
Men det är ju så, alltså,
det tycker jag är lite kul.
Men det är ju faktiskt så där, alltså många sådana där relationer som kan börja på det sättet kan ju sen utvecklas med tiden till att det bara blir en rolig grej. Alla går vidare med sina liv.
Ja.
Och det är liksom, om man kan bli kompisar. Det,
ja.
Det låter ju lite konstigt när man säger det så tätt inpå, men alltså åren har ju sin liksom utveckling. Ja. Alltså liv blir annorlunda.
Ja, och vi var ju inte liksom, det var inte så här så att vi hade en liksom, vi dejtade till och från. Så det var inte sån här relation där man var väldigt tajt och liksom, det var bara, vi var inte ihop på det sättet tillsammans, utan det var lite mer att vi träffades då och då. Det var,
men jag känner jättemycket folk som har, alltså polare, är polare med människor som de har haft relationer med och liksom, man kan umgås med sin nuvarande liksom respektive och i ett kompissammanhang. Mm.
Själv var ihop med en kille innan jag gifte mig.
Ja.
I och för sig honom har jag ingen kontakt med. Men hans bror är en av mina bästa vänner. Och Mortesas bästa vän.
Ja.
Så ja, det, bara för att ett förhållande är slut behöver inte allt vara slut.
Nej, men precis.
Nej, det håller jag med om verkligen.
Och framförallt inte människor heller som inte är personen i fråga som han har haft en kärleksrelation med. Mm. Utan i alla fall det är människor runt omkring.
Ja,
men det kan ju också många gånger kan ju det bli ganska problematiskt.
Ja.
För det är många så här, att man någonstans får välja. Men det är svårt som en bror eller syster eller något, till någon respektive. Som man utvecklar någon form av vänskap till.
Ja.
Det kan vara ganska svårt att bryta sådana kontakter. Mm. Av att bara för att man inte kommer överens med en viss person.
Mm.
Så ska man lämna allting annat som man under några års tid kanske har byggt upp. Liksom.
Jag ska sånt är jättejobbigt.
Jag håller med.
Tiden.
Det är oundvikligt.
Typ om det är, jag tycker att det är jobbigt när man behöver välja.
Mm.
Jag hade ju så här innan, nu är det jättelänge sedan, i flera år sedan, över 10 år sedan. Liksom, men jag hade ju en relation med en tjej i en annan stad under väldigt många, alltså mitt ex alltså.
Mm.
Och hennes pappa och jag kom jävligt bra överens. Han brukade resa upp till Stockholm ibland.
Mm.
Och så minns jag liksom så här, det var nästan 2 eller 3 år efter att vi hade gjort slut. Och jag liksom hade gått vidare med min, som den känner jag tillsammans med nu då.
Mm.
Så ringer han så här. Jävligt klämkäck från Göteborg. Jävligt rolig snubbe att hänga med. Tjena Robin. Här är Stockholm. Så här, ska du gå ut och ta någon bärs eller? Jag bara, det känns lite det konstigt faktiskt att säga till min, jag sa ju nej då. Jag sa jag bara, det tar emot lite grann att kunna säga till min nuvarande tjej att jag ska gå ut med mitt ex-pappa och dricka bärs. Men ändå lite så här, jag personligen tyckte ju såklart att det skulle vara
kul
för att han är en jävligt trevlig och rolig, intressant person. Men rent moraliskt så är det ju inte rätt.
Skulle du kunna göra det nu?
Ja. För att nu har det gått så lång tid och jag är en helt så mycket, mycket djupare relation med min sambo idag. Så att idag skulle jag kunna säga att jag ska träffa en skön snubbe.
Ja.
Mm.
En klämkäck göteborgare. Mm.
Göteborgare?
Ja.
Men det är just det. Men det är klart, har det gått lite, när man har tillräckligt mycket tid och fördjupat relationen så pass mycket, då blir den ju mera liksom trustful av, då förstår man att det är, det är bara en kul kille som man vill träffa.
Liksom. Och historien blir ju avdramatiserad.
Ja.
Mm.
Fan, nu kommer vi in på lite sidospår. Det är alltid lika spännande. Vi kommer alltid in på André. Men jag tänkte så här. Nagme.
Mm.
Vad vet du, om du är inne på grejer som du inte tycker är pinsamt, men som du vet att många andra tycker är pinsamt. Har du någon sån här...
Okej. Okay. Jag måste tänka.
Ja.
Har du någon?
Jag har en grej. Det är så här... framförallt i så här jobbsituationer eller så här mötes eller konferenser eller framförallt i skolan. Jag är ganska mycket så här under seminarier eller någonting. alltså människor, och framförallt i Sverige kanske, antar jag, att ställa frågor när man inte vet svaret. Att många tycker att det är lite pinsamt att fråga fastän man inte vet liksom.
Mm.
Och det kan jag tycka är så här, jag tycker inte alls att det är pinsamt. Om jag inte vet någonting, då frågar jag.
Ja.
Alltså jag vill inte stå där och inte veta sen. Men jag vet att många är rädda för att räcka upp handen och ställa frågan. För att de är rädda för att verka dum inför resten av gruppen. Jag hade nu senat på, jag är inne på sista delkursen på filmvetenskap nu som jag pluggade. Han sa det, han bara, om ni inte vet någonting, ställ frågor. Det är liksom, det är så här, för där är också, det är ganska mycket prestige kanske. Folk vill gärna visa sig att man har jävligt mycket koll.
Mm.
Men istället för att ta reda på och lära sig kunskapen så är folk rädda för att ställa frågorna.
Mm.
Och det är ju någonstans grundat på att de tycker att det är pinsamt.
Mm. Ja, men det där är jag bra på. Ganska ovanligt, det du säger.
Att räcka upp handen
eller att visa att jag inte kan. Att jag inte kan.
Ja.
Typ när folk pratar och de pratar om någonting som kanske är, det verkar väldigt självklart.
Mm.
Och man visar att man inte kan det så är det väldigt brist på okunskap just i det området.
Ja.
Men jag går aldrig, jag säger alltid till. När jag inte förstår.
Ja.
När de pratar om en person som jag inte känner. Om ett ämne som jag inte har hört talas om. Då frågar jag.
Ja.
Men en sak som jag... Okej, nu kom jag på vad du sa. Ja. Eftersom det är liknande en situation som du säger. Till exempel när man är någonstans... Vi var på bio. Vi tittade på någon sydafrikansk film. Och så var det en regissör som kom efter och pratade.
Mm.
Och alltid när det avslutas med att de frågar om man har en fråga.
Ja.
Så i sådana situationer, de flesta människor är rädda att ställa en fråga. Ja. Och de tror att det måste vara en supersmart fråga.
Ja, precis.
Men jag kan ställa fråga av empati.
Ja.
Liksom att jag tycker att man är starkare. Nu är det ingen som vill ställa en fråga.
Ja,
då bjuder jag. Alltså jag ställer vilken korkad fråga som helst. Bara för att rädda situationen.
Mm.
Och det är kanske modigt. Det är liksom, men då vågar alla andra komma.
Det är bjussigt att öppna upp en enkel fråga. Ja. Så, då kan jag ta den här också.
Ja, så kommer de tycka att våra frågor kommer inte vara lika dumt.
Nej,
så liksom, du frågar dem efter. Men det är något som jag gör medvetet. Alltså, jag bjuder.
Ja, just det, jag förstår. Ja. Schysst. Det är en jättefin egenskap. Tycker jag. Ja, men det hjälper upp rummet liksom.
Men det kanske är en situation som de flesta tycker att det är pinsamt. När jag gör det, mina barn tycker att det är jättepinsamt.
Ja.
De säger nästan liksom, innan sådana situationer, de håller i mig liksom.
Ja. Ja, de vet att du kommer att säga någonting.
Ja.
Ja, eller en annan sak, typ om jag går på restaurang och jag har bokat bord.
Ja.
Och jag ser med en gång att det är ingen bra bord.
Mm.
Då vet de också att nu kommer jag säga till. Då säger de, mamma det är bra bord, det är bra. Men det är kanske folk som går och sätter sig ändå. Trots att det finns andra bord som är bättre.
Mm.
Och som är lediga.
Men det här blir ju jätteintressant grej. I och med att ni båda är föräldrar. Och jag inte är förälder.
Mm. Vad du vet.
Vad jag vet, precis. Vad jag vet.
Mm.
Snart så får man det här samtalet. Ja, det är Robin.
Hej pappa.
Hur fan är du?
Hej Johnny. Västerås.
Mamma sa att jag skulle leta upp dig nu.
Oh nej, ett y-bad.
Ja, jag tänkte på, för det är ju ganska klassiskt att barn, jag tänkte på när du nämnde dina döttrar, Nagme. Det är ju ganska vanligt att barn tycker att föräldrar är pinsamma.
Speciellt sådana som tycker att ingen, alltså det måste vara jättejobbigt att vara barn till mig. De tycker jag, fan nu kommer hon börja igen. Typ när vi är på fester och det är tyst. Det är någon musik, ingen vill dansa.
Då är du där.
Ja, men nu går jag upp. Liksom. Det spelar ingen roll.
Du är lite icebreaker liksom.
Ja, ja det är jobbigt för barnen. Men jag tycker att det är bra.
Jag tror att de kommer uppskatta det när de blir äldre. Ja. Alltså ju äldre de blir desto mer uppskattar de det. Fast de tycker ändå att det är jobbigt liksom.
Ja.
Och sen kommer de garanterat, någon av dem i alla fall, bli exakt likadan.
En är det.
En är det.
Mina barn är lite, de tycker också, de har ju tyckt att jag har varit pinsam för att vi är nog lite lika sådär liksom. ganska högljudda, pratar i tyst, så skämtar om saker man kanske inte riktigt får skämta om. Och alltid om det är något som är fel liksom. Det är fel på maten, skicka ut maten. Jag vill ha ny mat, det ska vara bra mat här. Och då måste du alltid ta det så här. Det här bordet ska vi inte sitta, vi ska sitta där. Precis likadant, liksom. Jag accepterar inte. Finns det någonting bra och vi är någonstans, då försöker jag alltid byta. Jag kan till och med vara så att jag försöker kan man flytta på dem där? Så att, och då ser jag att det blir så här, och jag hör ju mig själv då så här, nu går du för långt liksom. Där kommer jag aldrig gå. Men jag kan inte låta bli att ställa frågan så här. Nej, det går inte, så här. Okej, och då tar jag nästa liksom. Och så tar jag nästa. Och så syns det så här. Nej, men pappa, du får lugna ner dig liksom. Du kan inte hålla på så här jämnt liksom. Men det är roligt. Jag gillar att liksom optimera saker. Och jag är inte rädd för att vara obekväm så liksom.
Jag kan utveckla så här konspirationsteorier som de tycker att det är också pinsamt. Typ att jag hade fått för mig en tid. För att så, jag tyckte att systematiskt får vi dålig bord. Och så tyckte jag, det är för att vår e-mail, det låter utländskt. Alltså det är Nagme Kamouche. Och så tyckte jag, nej men jag byter. Jag skriver Nicole Valentine. Och de tyckte att nej, om du gör det så kommer vi inte med dig.
Så du kommer till restaurangen och ska säga det är Nicole Valentine, table for four. Do you have a table for four?
men du vet, jag sa till dem, jag bytte till Nicole Valentine och ni pratar, för de pratar ju engelska.
Men gjorde du det?
Nej, de gick inte med på det.
Men det här är skitkul. Det här är jättebra. Det där är typ sociala experiment. För att de filmar den grejen. Och så kan du göra, alltså med typ dold kamera eller någonting. Och se, alltså det är jätteintressant.
Men,
för du, jag tror att du har rätt. Om man skulle göra det här, testa den några gånger. Så kommer det nog vara, och framförallt i Sverige. Det kanske är någon celebrity.
Och så kommer vi.
Jennifer Aniston eller något sånt.
Precis.
Så bara, nej men du är snubbe. Ja, jag vet.
Men jag har en pinsam minne.
Min mail är så här. Ja, vad sa du?
Pinsam minne.
Ja, alltså, jättegärna. Så
här, jag väljer, egentligen det är två pinsamma grejer i varandra. Det är så att, jag vet inte om jag har berättat för er, men för 10 år sedan så bestämde jag mig för att bli bonde.
Va?
Har jag inte berättat? Alltså ingenting.
Jag har fått lite av det här återberättat av mig, av min vän Charlie. Du har berättat, och jag bara, och han berättade liknande om det. Jag bara, va? Men jag har inte hört dig själv berätta om det.
Ja, men det var pinsamt i flera steg. Men den första steget, det var att liksom, jag läste en bok. Jag skäms för att säga vems bok det var. Alltså, jag skäms. Men det var Trump.
Han
hade skrivit någon bok. Och i den boken hade han skrivit att när man satsar på någonting, då ska man se till att man satsar mer än vad man har. Alltså, så att förlusten, om det blir en förlust. Det ska vara så stor så att det ska vara oreparerbar. Men det betyder att det är så pass stor risk att om du vinner så är vinsten mycket större. Så jag menar att lägga alla ägg i samma korg och alla andras ägg och grannarnas ägg också.
Han lever ju som han lär.
Men på den tiden, alltså, jag var ung, jag hade läst den boken och tänkte jag vill bli bonde. Då satsade jag på det. Så den projekten gick åt helvete. Alltså, vi köpte ett stormark i Stenhamra. Och jag började med hönor och allting och verkligen försökte mitt bästa, men det gick inte. Alltså, det var ekonomiskt katastrofalt och det var inte praktiskt. Så det var pinsamt. För det var mitt beslut, mina drömmar, och min man satsade på det och det gick helt fel. Så det var när jag säger att någonting är pinsamt, det ska vara så, det ska gå alltså, så fel.
Det är så roligt när du berättar det, för jag har så jävla svårt. Du är ju så här en vacker city kvinna som du är verkligen så här, du är fixad, allting är så här väldigt posh över dig. Och så helt plötsligt så bara sitter där och berättar att jag ville bli bonde.
Ja, det är så jävla
skönt. Ja, fortsätt.
Men jag tycker också att det är så jävla fortsätt.
Ja, men i alla fall, så det där är en annan historia, hur det gick åt helvete. Och det är väldigt skrämmande och väldigt roligt, men det är en annan historia. Men just att jag skulle ha hörner, det gick jag så in, alltså jag nördade mig in på vilka hörner. Jag bestämde mig för att det skulle vara svenska utrotningshotade urhanar, en ras. Ja. Och då läste jag en massa böcker. Jag gick med i en förening där jag träffade så gamla gubbar. Vi hade dem hem till mig på kaffe, för det var så allvarligt för mig. Och det där hanshuset, alltså det kostade mig hur mycket pengar som helst för att det skulle vara isolerat, hög standard, varm lampa, deras vatten skulle varmas till rätt temperatur. Jättenördig. Ja. Men jag bestämde mig för att de skulle bara äta ekologiska frö. Ja, ja. Och så skulle de äta krossade sten också. Och de fick absolut inte äta matrester. Nej. Men det gick, min mamma, hon hade svårt att förstå det. Hon tyckte att det var jordplågeri. För att det här med att de skulle äta krossade stenar, det gör de vinterhalvåret för att de kan inte gå fri och plocka i sig. Medan kanske de hanor hon hade sett i Iran, de gick fria. Så hon trodde liksom, jag gjort fel. Det kan inte stämma. Och alla de där fröna, de var torra. Så hon sa hela tiden, ge dem matrester. Jag bara, nej, matrester lägger man i kompost. De kan dö om de får i sig fel. Så en dag kom jag hem. Och hon hade, så jag var in i hans huset. Hon hade dukat värsta, så hon hade lagt direkt
Pyrex. Hade hon dukat för hönorna?
Ja, och så var det iranska grytor. Det var aubergine-gryta, det var en annan grön gryta.
Fan, det hade jag velat äta.
Ja, jag med.
Ja, alltså, men de var matrester, men hon hade verkligen dukat fin för dem. Ja. Och det var inte en enda korn kvar.
Nej.
De hade säkert älskat det.
Ja.
Och hon, jag var så arg på henne. Och hon bara, nej men du ser, du plågar dem. De äter inte dina frö. Titta, de har ätit allt det där. Att du ens håller på så där. Nej, jag brukade ge de här äggen till mina grannar för jag hade överproduktion.
Ja.
Och så brukade jag ge till tvillingarnas dagis också, mina dotters dagis.
Ja.
Så bjöd de dagis som tack. De hade någon personalfest någon på oss. Så bjöd de mig. För att de hade fått så mycket ägg av mig. Och alla gick runt och sa att, gud vad den där sockerkakan smakar curry.
Curry? för att
det var mina ägg. Och det kom från den där persiska grytan.
Åh jävlar vad roligt.
Det
här är en helt fantastisk historia.
Hade det varit en ärlig svensk människa så hade hon sagt att det är mitt fel, det är mina ägg. Men jag är ingen ärlig svensk människa.
Det här är som ett jävla filmmanus.
Jag bara, det föräldrarna, de viskade. De sa inte till där. De bara, det smakar curry. Jag bara, det måste vara, det är den där gula marsipanen. De kan hålla curry.
Men det jag skulle säga precis innan du fortsätter, det är just det att jag tycker att det är så jävla mycket respekt att du gör det här. Att du ändå så här, du går från tanke till handling, försöker genomföra. Sen att det kanske inte var, att det inte funkade rent ekonomiskt och att det kanske var väldigt mycket, att det inte blev som du hade tänkt dig på många sätt. Det är ju, vad fan. Okej, i alla fall nu efterhand kan man
säga. Efterhand
då är det kanske inte så jävla kul när man är mitt uppe i sånt. Men jag tycker att det är fan. Man ska köra på sina drömmar alltså.
Ja.
Det är ju jävligt mycket respekt.
Man får inte bli utbränd på sina drömmar.
Nej, det är det som är risken.
Ja.
Det var ju... Ja.
Ja,
det var häftigt. Bonde alltså.
Ja. Hur ligger vi till med tiden?
Vi har pratat i en timme.
Ja. Är vi nöjda där eller?
Ja, jag tycker det är en ganska snygg wrap-up
med här. Med currysockerkaka i Stenhamra var det va?
Ja, det sa jag.
Och det faktum att du verkligen, det roliga är också att du tog de här urhönsen, svenska urhönsen. Ger dem currygryta. Så att äggen smakar curry
liksom. Så hamnar det i påskkaka. Ja. Liksom,
vad gjorde ni av hönsen sen då? Liksom.
När jag flyttade, att min systers dotter var ihop med en kille som bodde där och hans mamma hade bondgård. Men då föll idén för att det skulle vara bara en ras. Man skulle inte blanda ihop de andra hönor. Och från den där föreningen, de var så noga. Liksom. De kom med befruktade ägg och allting kollades och vägdes.
Häftigt alltså.
Ja.
Snyggt.
Ja.
Hörrni, jag vet inte.
Vi syns väl nästa gång.
Det gör vi. Vi rundar väl av så.
Ja.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.